Det är tisdagen den 28 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och ett nytt avsnitt av Ledarredaktionen. Idag ska vi prata finansiell ekonomi. För det är ju så, som alla känner till, att vårt finansiella system har varit föremål för en del oro och frågor den senaste tiden. Vilket vi redan tog upp i podden för ungefär 2 veckor sedan. För det var ju ungefär då som Silicon Valley Bank i USA, Kalifornien, gick omkull efter ett så kallat bankrun. Där kunderna ville ha tillbaka sina pengar och banken hamnade på obestånd. Det började med att man behövde likvida medel och då tvingades man realisera förluster i form av statsobligationer. Det här tänkte jag vi skulle prata om idag. Dels det som har hänt i USA. Det finns ju exempel på andra banker som har gått i omkull där. Och dels det som skulle kunna hända om det finns en risk för en fortsättning. Om det här kan sprida sig till oss i Sverige. Det är ju så att det ekonomiska läget är lite turbulent. Vi har ju som bekant haft snabba prisökningar i många länder. Och det har ju inneburit att centralbankerna har höjt räntor till nivåer de inte har befunnit sig på ganska många år. Så hur påfrestat är det finansiella systemet av den nuvarande ekonomiska situationen? Vilka risker kan vi se idag och hur stora är de? Med mig för att fundera närmare kring detta har jag Bo Becker som är professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan. Varmt välkommen hit, Bo.
Tack så mycket.
Vi ska börja med de här, de flesta har talat om, de amerikanska bankerna som gick omkull tidigare i mars. Vad var det som hände då? Går det kort att förklara för oss som inte är så inne på finansiell ekonomi vad det var som skedde när Silicon Valley och Signature Bank gick omkull helt enkelt?
Ja, precis. Silicon Valley är den större banken och kanske den som är mest intressant för då. Den andra som gick omkull där tidigt hade ju med krypto att göra, så de hade ju en helt egen uppsättning problem.
Okej, okay. Men vi kan ta Silicon Valley Bank då.
Ja, Silicon Valley Bank är en medelstor bank, får man väl säga. De hade en balansräkning på ungefär 250 miljarder dollar. Så att det är inte så långt ifrån de svenska bankerna, Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Men de var ju nischbanken då i USA. De var väldigt fokuserade på ekosystemet runt Silicon Valley i norra Kalifornien. Så de servade techbolagen och i viss mån de anställda på techbolagen och så kanske lite grann vid sidan om det också andra näringar som är viktiga i norra Kalifornien som vinodlingar till exempel.
Mm, okay.
De hade växt jättemycket och det har att göra med att det har varit en boom i techsektorn de senaste åren. Det har väl inte undgått någon och då har det varit framförallt mycket nytt kapital som har kommit in via venture capital fonder som investerar i startups och unga bolag. Och då tar man ofta in en sån där finansiering, tar man in kapital för flera år framåt. Så då har man ganska mycket kontanter och då stoppar man in det på ett bankkonto så länge och så tänker man inte mer på det. Man har en sån här techbolags ledningsgrupp så vill man inte fundera på räntor så mycket och sådär, utan man vill ju tänka på sina appar och sina patent och allt det där. Mm. Så pengarna satt där. Det var ingen som tänkte så noga på om det var rätt eller fel eller om det kanske hade gått att få lite bättre ränta hos Citi eller JP Morgan. Sen avstannade ju då venture capital investeringarna nästan helt andra halvåret förra året. Så det betyder att flödet avstannade då av nytt kapital in i Silicon Valley Bank. Samtidigt hade de också lite grann överrumplats av det enorma inflödet, så de hade dubblat sin storlek ungefär på ett år. Och då hade de inte riktigt lånemöjligheter. De hade inte lämpliga lånebehov hos sina existerande kunder. Så de köpte istället finansiella tillgångar när de här pengarna rullade in. Och då hade de ju först fram till, vad ska man säga, slutet 2021 verkar det som om de hade en väldigt försiktig policy i de här investeringarna. De köpte korta statsobligationer, alltså kort löptid, som är det säkraste man kan ha. Men som kanske inte alltid är så jätterolig avkastning. Och sen hade de hedgat då, i den mån de hade mer riskabla positioner i längre obligationer, så hade de någon position, någon hedge, någon options eller swap-position som gjorde att de blev av med risken, hade lämnat över risken till någon bank på Wall Street kanske mot betalning.
Att hedga, vad betyder det så alla har koll på det?
Man hade lyft av den risken. Så att säga. Man säger att man har en lång statsobligation som då kan gå ner i värde om räntorna går upp. Men då har man ett avtal med någon sån här Wall Street-bank som säger att de tar den förlusten.
Mm, okay.
Om den händer i utbyte mot betalning i förskott då såklart. Mm. under 2022 så har de växlat om så att de köpte långa statsobligationer istället för korta och de slutade hedga. Det var någon rapport i Financial Times om att de hade anställt BlackRock som är en stor finansiell firma från Wall Street som är väldigt bra på obligationsinvesteringar för att titta på hur risken såg ut i deras obligationsportfölj. Och då hade de fått tummen ner kan man säga av BlackRock. Gentleman's Sea tror jag var hur det beskrevs, det var ett citat i Financial Times. Ser ju då godkänt men inte så bra och Gentleman's Sea är kanske ett C som man inte riktigt förtjänar. Och då hade BlackRock kommit med en rad förslag på förbättringar på hur de skulle mäta och hantera risker och då hade de givit BlackRock sparken. De hade inte heller någon chief risk officer under en stor del av 2022. Och de rapporterade i sin rapport för andra kvartalet 2022, alltså på sommaren, sa de att nu är vi oroliga för att räntorna ska gå ner igen. Vi är inte så oroliga för att räntorna ska gå upp. Så i det läget då, någonstans förra sommaren, så satt de på en portfölj som var ohedgad och ganska omfattande. Stor del av deras balansräkning på långa statsobligationer. Och så gick räntorna upp ännu mer och då förlorade den i värde. Och det sammanföll då med att de inte hade de här inflödena de hade haft förut, de hade utflöden. Och för att möta utflödena så tvingades de sälja några av de här statspapperna med förlust. Och det var några som noterade det i början av året. Aktiekursen tog sig en törn. Det var faktiskt några insättare som började bli oroliga också. Och sa, jaha, men vänta, de kanske inte har tillräckligt med pengar in i den här banken. De har gjort massa förluster. Och då var det väl den här ödesdigra torsdagen så blev det mer utflöden från bankkonton. Och då föll börskursen ganska mycket. Och så på fredag morgon när banken öppnade, fredag morgon Kalifornientid, då ville insättarna ta ut $42 miljarder. Mm. Det är ju mycket pengar. Och på en balansräkning, eller de hade 200 miljarder i insättningar sammanlagt. Så det var ju en väldigt stora belopp. Och det var ju bara precis på morgonen.
Alltså en femtedel av alla pengar som var insatta vill insättarna ta ut på en gång helt enkelt.
Ja. Det är kontoavarna sa, jag vill ha mina pengar. De ska in på Chase. Mm. De ska in på Wells Fargo. Jag vill inte ha dem hos er. Mm. Och då droppade ju börskursen nästan ner till noll och då stängdes banken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och varför blev det så här fel då? Du har beskrivit några orsaker, det här med att pengarna slutade komma in och att man fick stigande räntor. Men hade banken gjort någonting fel? Kan man peka på någonting att där gick det riktigt snett? Där tänkte man helt fel?
Jag tror att de hade säkert gjort en rad misstag då. Nummer ett, att inte vara försiktiga med risk. Och låta den här betydelsefulla positionen, chief risk officer, vara obemannad så länge. Det är ju ett tecken på att man inte tar frågorna på allvar. De hade tydligen även fått en del synpunkter från reglerare som de hade ignorerat. Kanske inte tillräckligt tydliga, men det verkar som de kanske har läst situationen fel. Som de sa i sina dokument förra sommaren, de var oroliga för att räntorna skulle gå ner och inte upp. Och då hade de inte tagit höjd för det. Och så ska inte den typen av bets ska ju inte en bank få göra. Det är ju därför vi har regleringar. Det blir så himla dyrt om något fel, precis som det blev nu. Mm. Så det var ju en tabbe. Någonstans har väl ledningen ansvaret för det.
Ja, det låter ju så här lite, vad var det du kallade det? Chief Risk Officer. Det låter ju som en position som man väl gärna vill ha besatt, så att säga. Att det är någon som har koll på det. Jag tänker också så här, när det är så här fruktansvärt mycket pengar det ändå handlar om, $200 miljarder, ja, hur mycket är det i förhållande till den finansiella sektorn i allmänhet? Hur stora brukar banker vara i USA? Hur stort är det här jämfört med?
Det är ju en liten bank alltså, så till vidare. De stora bankerna, de som är utsatta för såna här stresstester av Federal Reserve, som är den mest rigorösa typen av översikt. De måste ha det är de som har $250 miljarder uppåt i tillgångar. Och de stora bankerna har kanske 10 gånger så mycket. JP Morgan och dem. Så att den är inte jättestor. Det är den inte. Däremot, och den är också speciell, det här med Silicon Valley och tech-sektorn och venture capital och sådär. Det är ju inte några andra banker överhuvudtaget som har det, den typen av profil. Men däremot det här att de hade statsobligationer, långa tillgångar som har tappat i värde, där är kanske Silicon Valley Bank inte helt unik.
Nej, men för jag tänker statspapper ska väl ändå vara ganska säkra papper, tänker man.
Ja, bra, absolut, precis. Alla stater är ju inte säkra då. Det är lätt att tänka på exempel. Argentina brukar ju ofta inte betala tillbaka sina obligationer. Mm. Grekland har haft problem. Men Sverige eller USA, de har ju aldrig missat betalningen på statsobligationer. I alla fall inte på flera hundra år.
Mm. Men de hade sjunkit i värde nu på grund av ränteförändringen. Var det, och det var det de förluster man tvingades realisera när man behövde cash helt enkelt. Var det så?
Ja, precis. Så om man säger att något har låg risk då, låg kreditrisk, låg risk att inte återbetala, det är en sak. Och det gäller amerikanska statspapper såklart. Men vad är värdet idag av ett löfte om att få $1,000 i handen om 10 år? Ja, det beror ju på räntor och inflation. Så att värdet på det där statspappret kan ändras även om återbetalningen med mycket hög sannolikhet kommer ske. Så att den är riskfri i bemärkelsen kreditrisk. Men det är en riskabel tillgång om man frågar vad värdet är idag. Det kan gå upp och ner.
Vad har vi hört från USA då? Misstänker man att även andra banker eller finansiella institutioner skulle kunna drabbas av samma problem som Silicon Valley Bank? Eller var de ett så speciellt djur så att det var en speciell skitstorm just hos dem?
Ja, det är en mycket relevant fråga. Det första man vill fråga sig är hur ser balansräkningen ut? Hur ser tillgångarna ut i andra banker? Andra banker som också sitter på ohedgade positioner i långa obligationer.
Mm.
Okay. Man kan ha långa obligationer men de är hedgade. Då gör det ju ingenting. Då är man säker.
Mm.
Det är som en försäkring. Man kan också ha korta obligationer. De påverkas inte så mycket av ränteläget.
Mm.
Så att vi letar efter andra banker eller potentiellt andra finansiella institutioner utan banker som har stor betydande andel av balansräkningen investerade i långa obligationer utan att hedga.
Mm.
Och det finns en hel del andra banker i USA som har den typen av exponering. Inte lika mycket som Silicon Valley, den var väl en outlier. En sak som är viktig då, som vi inte nämnde egentligen med Silicon Valley, men som också skiljer dem från de andra bankerna med stora obligationsportföljer, det är att eftersom Silicon Valley Bank hade sådana stora insättningar från företag så var nästan alla insättningar de hade utan insättningsgaranti. Medan för nästan alla banker i USA och i Sverige och i resten av Europa så är i stort sett alla insättningar garanterade. Det finns en gräns på 100 000 euro. I USA är den gränsen motsvarande gräns $250,000. Så alla insättningar upp till den gränsen är garanterade av skattebetalarna. Då behöver man inte undra så mycket om vad som händer med obligationsportföljen eller hur banken mår, för man vet att man får sina pengar tillbaka. Men Silicon Valley Bank hade stora insättare som kanske hade $10 miljoner eller $50 miljoner på kontot. Då är insättningsgarantin i princip irrelevant för dem på pappret, och de var oroliga. Så att de andra bankerna som kanske har de här förlusterna har inte samma problem med oroliga eller rörliga insättare som Silicon Valley Bank hade.
Under de här veckorna som har gått sedan Silicon Valley Bank föll, är det några andra institutioner som du vet att det har varit som anses mer riskabel än andra? Du nämnde att andra banker har liknande balansräkningar, men inte exakt likadant. Men har det nämnts några speciella? Att de där,
First Republic kraschade häromdagen, och sen har vi Credit Suisse i Schweiz som kraschade. Blev uppköpt av kollegan UBS i Schweiz. Och sen har vi Deutsche Bank som har pratats en del om de sista dagarna.
Mm. Men då kan vi hoppa över till Credit Suisse, för det har ju varit omdiskuterat det också. Vad var det som hände med den banken? Vad är den korta historien om varför de fick problem?
Ja, det är ju stor skillnad. De är inte alls lika Silicon Valley Bank. Credit Suisse är ju till att börja med en väldigt stor bank. Den är ju ungefär halva Schweiz banksystem. Eller i den storleksordningen. Och de gör massor med saker. Alla möjliga typer av inlåning och utlåning och förvaltning och sådär. De har haft problem i många år. Arga ägare har kommit och gått. Ingripit på olika sätt. Nya ledningar har försökt, nya omstruktureringsplaner. Så det är en problembank. Precis som Deutsche Bank kan man säga. Så där är väl egentligen inte att de är direkt exponerade på samma sätt mot räntorna. Utan det är mer att här är frågan om en bank som har stora problem. Och så länge räntorna har varit så himla låga så har det på något vis gått att hanka sig fram. Men nu med högre räntor så blir det lite svårare att dölja de där problemen. Och till slut så tröttnade ju några vägarna.
Är det så att det helt enkelt låga räntor har gjort att det har varit ganska lätt, eller du förstår vad jag menar, lättare än det skulle varit annars att driva bank, varpå att missköta företag som egentligen normalt sett borde ha slagits ut har kunnat finnas kvar, och först nu märks det att de inte var så välskötta? Kan man resonera så?
Ja, jag vill kanske inte skriva under på det med borde, vem som hur det borde gå för olika företag, men helt klart är det så att lågräntemiljön har varit förlåtande mot företag som har lönsamhetsproblem. Banker och andra.
Och vad har man gjort för fel i Credit Suisse? Finns det någonting, går det att sammanfatta det?
Nej, de har ju misslyckats då i flera år med att försöka få ordning på lönsamheten i verksamheten. Mm. Och det är säkert, jag känner inte till detaljerna i det, för det har inte varit så offentligt. Utan vad man mer har förstått det från deras rapportering och deras siffror, att det inte har funkat i bemärkelsen lönsamheten har fortsatt varit dålig. Och man har sett att de har haft stor rotation i ledningen. Så det är helt klart att de har misslyckats där. Men om det var en lätt eller svår uppgift som de misslyckades med, det kan inte jag riktigt bedöma.
När jag försökte göra research inför det här avsnittet så hittade jag en del att det har diskuterats ett värdepapper som på engelska heter AT1 Bonds. Är det relevant för det här? Eller vad är det för någonting och varför pratar man om sådana?
Det här är verkligen en krummelur kan man säga. Men efter finanskrisen då, 2008-2009, så var en väldigt viktig slutsats var att bankerna var underkapitaliserade. Det betyder att det finns inte tillräckligt mycket eget kapital. Mm. Investerare som kan bära förluster och så kan banken få fortsätta. Utan det var som en liksom tunn kudde. Så minsta lilla förlust fanns det inget ägarkapital kvar och bankerna föll omkull. Så de måste stå på lite stadigare fot. De måste ha mer sånt där förlustbärande kapital. Och i bankreglering så kallas det Tier 1 Capital. Och alla banker kan man säga utan undantag tycker jätteilla om att ge ut aktier. Utan de vill hellre ge ut obligationer eller låna pengar kan man säga. Och då var det liksom uppstod en stort intresse runt möjligheten att designa obligationer som uppfyller kraven för att räknas som Tier 1 Capital under basen. Förlustbärande kapital. Och då designade man dem och det var sådana här COCOs då, så det är obligationer som liksom ibland trycker man på en knapp och så försvinner de, går upp i rök och därmed bär de förluster. Och om man designar dem rätt så uppfyller de regulatoriska kraven för att vara Tier 1 Capital, och det är därför de heter AT1. Det är Additional Tier 1 obligationer. Så det var ju jättefint för europeiska finanssektorn. Amerikanerna har sagt, det där får ni inte hålla på med. Aktier är aktier, ägarkapital är aktier. Något annat räknas inte. Men i Europa fick man göra det. Så det finns ju många, många hundra miljarder AT1-obligationer utstående. Och Credit Suisse AT1-obligationer till värde av 17 miljarder schweizerfranc triggades av Schweiziska nationalbanken den förra helgen då när de höll på att göra en rekonstruktion av Credit Suisse. Det betyder att det finns lite olika varianter, men den typen av AT1-obligationer de hade, de försvinner. Så att ena dagen så har man en obligation och sammanlagt är Credit Suisse skyldigt obligationsägarna 17 miljarder schweizerfranc. Nästa dag säger nationalbanken, nu är det kris, då måste vi äta upp de här för att täcka förluster. De trycker på en knapp och så är obligationen borta. Mm. Det som var anmärkningsvärt med det här var ju då att aktieägarna fick faktiskt lite pengar utav det här. När UBS köpte Credit Suisse så betalade de ju pengar. Inte mycket pengar, men lite pengar, några miljarder schweizerfranc för aktierna. Och det tyckte många var konstigt, att obligationsägare kunde få ta en förlust medan aktieägarna, ja, de tog en förlust men de blev inte utraderade. Mm-hmm. I vanliga fall tycker man eget kapital ska utraderas först innan det blir några förluster för några kreditorer. Mm. Och det har ECB också sagt, så de tycker att schweizerna gjorde fel. Så det är väl vad diskussionen har handlat om.
Då fattar jag. Jag trodde att de här obligationerna var del i någon sorts konstig riskhantering, men då förstår jag vad diskussionen har handlat om.
Jo, men det kan man ju säga. Det tycker man kan säga. Det är ju riskhantering på något sätt, men det är också att uppfylla kraven på pappret för riskbärande kapital utan att behöva ge ut aktier. Mm. Så att det kanske är, jag kanske röstar på den amerikanska modellen och säger att det ska vara aktier.
Nu har vi nämnt det här med regleringen några gånger. Det har säkert de flesta hört talas om att den regulatoriska utvecklingen har varit omfattande sedan förra finanskrisen 2008. Det är förstås ett jätteområde att sammanfatta, men man brukar säga då att banker och sånt där befinner sig är reglerade på ett helt annat sätt idag än vad man var för 15 år sedan. Är det sant? Är det så? Har vi reglerat om finanssektorn i den omfattning som ibland brukar beskrivas?
Det är en bra fråga. Det är mycket mer jobb nu. Många nya rapporter och mycket ny rapportering.
Ja, men har vi gjort säkrare, robustare så att säga?
Ja, jag tror att det är det. Men kanske inte riktigt tillräckligt. Det är ju talande då att Silicon Valley Bank, de hade 220 miljarder eller så i kapital och gränsen för stresstest är 250. De var ju precis under och blev utsatta för de där stresstesterna som är den noggrannaste regleringen. Och de hade själva varit väldigt aktiva under Trump och flytta upp den här gränsen från 50 miljarder. Så att det är ju en, det kanske är en lärdom om att regleringarna funkar, men bara för de reglerade företagen, inte för de andra.
Jag tänker samtidigt, om då regleringen till då för att minska risken, bankverksamhet, ja, det är ju affärsverksamhet trots allt, den kan ju aldrig göras helt riskfri, för att bedriva affärer är ju att hantera, att ha en hel risk, alltså annars, ja, annars är det någonting annat än affärer, tänker jag, alltså, för att förstå vad jag menar, kan man göra, är det ens önskvärt att liksom bygga ett finansiellt system där ingen någonsin riskerar någonting, det blir väl, ja, det blir väl definitionsmässigt konstigt bara, tänker jag.
Ja, det håller jag med om, men finansiella systemet är ju mycket större än bankerna. Så att man kan absolut tänka sig olika nivåer av risk som man tillåter för bankerna.
Mm.
Mer eller mindre. Och man kan minska risken ganska mycket innan man säger noll.
Mm. Jo, det förstår jag. Men jag tänker man kan säga så här till en bank. Det får inte finnas några risker i verksamheten, för då blir det ju jättekonstigt.
Ja, nej, men noll är inte målet. Men anledningen att ha alla de här regleringarna på banker, det är ju att insättningarna är garanterade.
Mm.
Och det är viktigt för att få ett välfungerande betalningssystem och en stabil finansiell miljö överhuvudtaget. Och erfarenheten är att om man tror att man inte garanterar insättningar, så när det kommer en ordentlig kris så visar det sig att man gör det ändå.
Mm.
Det är lika bra att äta upp det, så att säga, ta den läxan och säga vi garanterar insättningar. Då kan man diskutera exakt vilka insättningar och sådär. Men ett problem som man upptäckte under finanskrisen, det var att när det var panik och kändes det svårt att låta stora viktiga institutioner gå under. Det här påminner om 1993 i Sverige. Då blir det lättast att man räddar ägarna. Man försöker rädda verksamheten, men det blir också att man räddar ägarna. Och det är inte rimligt. Så mycket av de här nya reglerna, de handlar om att försöka garantera att verksamheten finns kvar, att insättarna är garanterade, men att ändå kunna radera ut ägarna. Och det tycker jag verkar helt rimligt. Och så är det väl i stort sett då Silicon Valley Bank och First Republic och Signature, de har alla där ägarna tagit den första förlusten, och i Credit Suisse så är det väl inte exakt så på pappret, men i stort sett är det så att gigantiska värden har raderats ut för ägarna och så har obligationsägarna fått ta en del av smällen. Men så att det tycker jag ändå fungerar bättre. Sen om de ska få ta lite mindre risker, lite mer, ja, det bästa är kanske att ha höga kapitalkrav och så får bankerna välja lite mer själva.
Nej, men jag tänker det kanske också stämmer lite mer med den allmänna uppfattningen att ägare av massa pengar, om man satsar i en affärsverksamhet, då får man också vara beredd att ibland så kan de pengarna försvinna helt enkelt ifall verksamheten inte utfaller.
Ja, men absolut. Så det är inte för att skydda ägarna som man har bankreglering. Så det är inte målet.
Nej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu såg jag då att IMF-chefen var ute senaste helgen och varnade för fortsatt oro. Vad är det konkret man är orolig för just nu? Vad är så att säga, om det går riktigt illa det här, vad är det man oroar sig för?
Ja, det brukar man ju aldrig veta i förväg då.
Även om du får tänka lite fritt så att säga.
Den lågräntemiljön som har varit i flera år, den har ju varit väldigt förlåtande mot den som har dålig lönsamhet till exempel. Men den har inte varit så positiv ur lönsamhetssynpunkt. Så många banker rapporterar ju bra vinster. De svenska bankerna till exempel har ju rapporterat bra vinster under hösten och under hela 2022. Och har förmodligen fortsatt god lönsamhet. Om det kommer en lågkonjunktur så blir det kreditförluster så småningom. Men det har inte hänt. De har väldigt, väldigt låga kreditförluster just nu. Och tjänar bra med pengar på utlåningen. Så att på sätt och vis kan man säga att banksystemet världen över är ganska god form om man tittar på intjäningsförmågan. Det här gäller i Sverige, men det gäller också överhuvudtaget.
Mm.
Men det som är problem, det är om man har såna förluster på tillgångar i stil med vad Silicon Valley Bank har haft. Och om man ska spekulera lite eller liksom sätta på sig svenska glasögon, vad skulle kunna vara ett problem här? Jo, nu har vi lyckats få fler hushåll att binda sina bostadslån. Det är säkert jättebra ur stabilitetssynpunkt när man tänker på hushållen. Men när man tänker på bankerna så är det kanske inte det. För det betyder att de sitter med betydande utlåning som ger låg intjäning för bankerna eftersom det är fast. Medan deras finansieringskostnader går upp. Det är i princip samma mekanism som det som händer för Silicon Valley. Om man har långa tillgångar med fast ränta och räntorna går upp så förlorar man, gör man förluster i någon mening. Så där finns det kanske lite tryck här var i de svenska bankerna.
Vet du någonting om det eller kommer det visa sig när nästa kvartalsrapport kommer hur det ser ut?
Ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Och eftersom de är så välskötta, de svenska bankerna, har ganska mycket kapital, så är det väl inte någon risk att tala med, i alla fall inte med de stora bankerna, att de ska ha gjort en rövare så där som Silicon Valley Bank gjorde och har någon jättebett i hemlighet på räntebanan. Utan de är säkert hedgade. De kan ju finansiera sig med både rörlig och fast ränta. Så de har säkert balans i det. Men jag vet inte om det finns mindre banker som har obalans där på något sätt. Och räntehöjningarna som har varit sista året, de har ju varit historiskt dramatiska.
Mm.
Det var inte jättelätt att säga för ett år sedan att räntorna nu skulle vara liksom 4% högre.
Nej, precis. Och dessutom har ju lågräntemiljön vi har levt i, den har ju varit så länge. Den har ju varit mer än ett decennium. Går det att säga lite mer övergripande? När vi helt går från liksom noll ränta till 3, 4, kanske 5% ränta. Vad är det som förändras exempelvis med banker? Blir banker mer lönsamma då för de kan ta ut mer räntor? Eller vad händer med dem?
Det är inte i allmänhet så att högre räntor är bättre för banker. Det är just den här att vi har varit ner på noll har varit svårt för dem. För de har ju då sett utlåningsräntorna har sjunkit. I vanliga fall så är det kanske till 2% skillnad mellan inlåningsränta på ett konto och utlåningsränta på ett säkert lån.
Mm.
De 2% ska ju täcka bankens hyreskostnader och personalkostnader och så vidare och lönsamhet. Så när insättningsräntan är 4% så är utlåningsräntan 6 och skillnaden är 2. Och så ränteläget går upp och ner, men de 2% är samma hela tiden. Men nu när räntorna har gått ner så himla lågt, då har det där pressats ihop. Så man kunde inte ge -1 ränta på insättningskonton utan lönekonton och sparkonton, utan man har givit 0.
Mm.
Och så samtidigt har utlåningsräntorna gått ner till 1%. Så då har marginalerna krympt till bara 1%. Så kan man förstå det. Och det är över nu. Så då har de ju fått en boost i lönsamheten. Men inte så att de sitter och hoppas på ännu högre räntor. Men det var en särskild period. Den har ju boostat tillgångspriser, men den har varit pressat banklönsamheten. Men där är vi ute ur det nu.
Hur är det med det här med att när man lånar pengar så har man ju oftast en säkerhet och det är, ja, man lånar till bostad ifall man är privatperson. Hur är det exempelvis med fastigheter, alltså kommersiella fastigheter som ägs av företag, den belåningen, vet vi någonting, vilken risk utgör den i det svenska banksystemet?
Ja, jag vet inte, jag är inte alls någon expert på det, men några observationer är väl välkända. En är att många fastighetsbolag har sökt ut på kapitalmarknaden och lånat via obligationer istället för banklån.
Mm.
Finansierat med obligation. Det betyder att om de får problem att betala tillbaka, då är det inte banker som gör förluster utan obligationsinvesterare. Och det är då pensionsfonder och obligationsfonder och sådär.
Mm.
Det är mycket mindre problematiskt för finansiell stabilitet om någon pensionsfond får förluster än om en bank får det. Så på det sättet är det väldigt lyckat att de har finansierat sig på det viset.
Och så då skiljer det sig alltså från hur situationen var för 30 år sedan när vi fick en finanskris efter...
Ja, okej.
Ja, men det är alltid lite goda nyheter. Ja.
Dessutom är det även med fastigheten så är det så att det kan vara bra i balansräkningen men dåligt i resultaträkningen och tvärtom.
Mm.
Så att om man har... Tänk på ett hushåll. Det är bara lättare att tänka på hushåll än på företag. Tänk på ett hushåll som har lånat för att köpa en lägenhet. Det är att man tagit ett lån på 10 år med fast ränta. Och så går inflationen upp jättemycket. Det är 20% om året i 10 år. När man är klar och ska betala tillbaka lånet, ja, då är det ju i reella termer värt nästan ingenting.
Mm.
Det har ju då krympt med 20% per år. Så att inflation, oväntad inflation, är jättebra för balansräkningen för skuldsatta hushåll som har reella tillgångar. Det är samma för fastighetsbolag också egentligen. Att om man har lång, fast, stabil lånefinansiering, då är det inte alls så dumt med lite högre inflation. Därför att det äter ju upp den reella skuldsättningen. Fastighetsvärden är ju skyddade mot inflation, kan man säga. Inflationssäkra. Men på kort sikt kan det ändå bli problem. Därför att SBB måste rulla över sina obligationer. Och finns det inga köpare då, eller de blir väldigt dyra, då kan det bli svårt att få alltihop att gå ihop på kort sikt.
Och det gäller ju även hushåll, tänker jag. Eller kan jag ju säga i egen erfarenhet att resultaträkningen är inte var den en gång var, i alla fall i mitt hushåll.
Nej, det är absolut. Precis. Men det är ju en jätteviktig dynamik för Riksbanken här framöver. Varje gång man höjer räntorna så har man ju då en så att man ordentlig press på hushållens kassaflöden. Därför att man måste lägga mer av inkomsterna på eller på räntebetalningar. Men den höga inflationen i sig kommer ju på lång sikt att göra skuldbördorna mindre.
En fråga till de svenska banker. Banker omtalas ju ibland som inte i bästa ordalag. Hur lönsamma är de svenska bankerna just nu i internationell jämförelse och historisk jämförelse? Går det att säga någonting generellt om det?
Nej, det vet inte jag.
Nej, okej. Okay.
Men de ska väl tjäna mer pengar ibland och mindre ibland. Mm. Jag skulle inte vara så intresserad av att försöka betygsätta lönsamheten i olika näringsgrenar så där, från år till år. Det är svårt att ha en bestämd åsikt om vad som är rätt, därför att det är ju andra år som är dåliga och man måste mäta det över tiden. Däremot så tycker jag att det är befogat att vara lite bekymrad över hur konkurrensutsatta vissa banktjänster är. Om man tittar på produktmarknaden istället för på nettolönsamheten så att säga. Om man tittar på bolån eller man tittar på förvaltning eller man tittar på andra tjänster kan man säga att här kanske det är för låg konkurrens för att vara riktigt hälsosamt. Det känns som en mer produktiv fråga och där finns ett bättre policy svar också om man säger, jaha, det verkar inte som om bolånemarknaden fungerar tillräckligt väl. Det är för få hushåll som byter bank till exempel annat än när man byter bostad. Ja, okej, varför går det inte att byta bolån under tiden man sitter kvar i en bostad? Ja, det kanske man kan ändra med nya regelverk som gör att det är lite större konkurrens under gång mellan banker eller mellan bolånegivare.
En annan fråga för dig på, nu när räntorna stiger och pengar blir dyrare, kapital är ju ganska viktigt för näringslivet, framförallt vi börjar ju prata Silicon Valley Bank liksom när man handlar om startup, så det kan vara ganska kosta ganska mycket pengar att starta företag. Vet vi någonting om hur det påverkar ekonomin att helt enkelt pengar blir så mycket dyrare? Kommer det göra att det kommer startas mycket mindre företag eller vad händer då?
Ja, precis. Ja, men så är det nog. De här låga räntorna, de är speciellt bra för alla investeringar som är väldigt långsiktiga. Så om man gör en investering som ska betala av sig på ett år, då spelar inte räntorna så stor roll. Men om man gör en investering som ska betala av sig över 10 år eller 30 år, då blir räntorna jätteviktiga. Så det är speciellt de här riktigt långsiktiga projekten som har haft goda tider, kan man säga. Och jag kanske tycker några av dem verkar mer produktiva och andra verkar mindre. Jag tycker kanske att alla investeringar i krypto, de har ju helt klart en enorm nytta av lågränteläget de senaste åren. De är kanske inte, det är väl låg sannolikhet att de ska bli väldigt produktiva för samhället. Men det finns ju också såklart solceller eller investeringar i fusion eller andra sådana långsiktiga teknologier som nu bromsar in jättemycket såklart.
De får problem att finansiera sig helt enkelt för att...
Ja, de är sämre termer, eller det blir dyrare, det kommer bli mindre investeringar i den typen av långsiktiga projekt.
Vi ska snart ta och runda av. Bara en fråga. Du varit inne på lite på policy, nämnde du. Är det någonting som, jag vet inte hur diskussionerna går bland er som har koll på finansiell ekonomi, som man tycker politikerna ska göra som bör göras? Eller ska de låta marknaden agera eller marknaden fungera fritt och lösa det här själv? Hur går diskussionerna?
Det enklaste sättet att stabilisera banksystemet på lång sikt är högre kapitalkrav. Men det kan man inte göra när det väl är blåsigt. Då är det för sent. Det kan ju vara kontraproduktivt till exempel ur konjunktursynpunkt. Så att det är svårt att se några uppenbara omedelbara åtgärder. Däremot blir det problem för någon systemviktig bank. Då måste man ju agera snabbt och handlingskraftigt för att gripa in. Och det betyder att man vill ha koll på läget så man inte gör det för sent. Det finns inga tecken på att det skulle vara något sånt på gång i Sverige.
Och myndigheterna i Schweiz och USA, agerade de snabbt nog?
Det tycker jag i båda fallen, det får man säga. Det är en amerikansk idé faktiskt att lösa bankproblem över en helg. Och det var ju det schweizarna gjorde också. Mm. Och det är så man behöver 48 timmar på sig. Och det har man har lite mer 48 timmar. Man har kanske från att börsen i New York stänger ungefär på fredag eftermiddag till att börsen i Tokyo öppnar på måndag morgon. Så att det är 60 timmar. De får man använda så mycket man kan, så att man har gjutit olja på vågorna och hittat strukturella lösningar och bestämt sig vem som ska ta förlusterna framförallt, så det inte blir så mycket panik sen på måndag morgon. Det är väl en jättebra lösning. Och det får vi hoppas vi kan använda i EU också om det blir några stora banker som får problem här.
Stort tack för det. Ja, det var väl ungefär de jag frågade jag hade. Är det någonting du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt att man är med sig i huvudet när man följer den här utvecklingen framåt?
Det har ju snackats en del om att räntepolitiken måste ta hänsyn till problem i banksektorn.
Mm.
Och det kan man fundera på i Sverige också. Just nu är det inte några problem här i banksektorn. Men så länge inflationen är hög så tror jag man får räkna med att räntorna kommer fortsätta gå upp. Och det betyder att ju högre räntorna går, desto fler sektorer kommer hitta som får problem. Och det kan vara institutioner som Silicon Valley Bank. Det kan också vara andra institutioner. Det kan vara pensionsfonder som förlorar pengar. Och det kan vara hushåll som kommer under press. Så att så länge inflationen är fortsatt hög så kommer vi att få finansiell stress någonstans. Även om inga banker går under.
Då får vi se och följa hur det går med inflationen. Och den kommer vända också i Sverige, får vi väl hoppas. Stort tack Bo Becker, professor på Handelshögskolan i finansiell ekonomi, för att du kom och pratade med mig idag.
Tack så mycket.
Och tack också till er som har lyssnat på oss idag på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni bara på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.